Det här är en podd från Svenska Yle.
Anna Dönsberg, du är klimatjournalist här på Svenska Yle. Hur mycket har du tänkt på världens undergång i sommar?
Nå, det är ju kanske inte det man vill göra på sin semester, men jag medger nog att det börjar kännas som en sån här liten ylande tinnitus. I synnerhet när man stöter på begrepp som eldväder, som ju nu har bevisats komma i Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Grekland, Turkiet och också de här södra länderna i Afrika. Så att nu en viss oro som jag beslutsamt försöker skjuta undan.
Och den här klimatpanelen IPCC:s dystra larmrapport nyligen, så den gör ju kanske inte saken bättre, för den visar ju tydligt att klimatkrisen blir allt djupare, och man kunde tydligare än någonsin också peka ut människan som den stora klimatboven. Men det görs också framsteg i kampen mot klimatkrisen, och jubileumsfonden Sitra är faktiskt försiktigt hoppfull i sin färska rapport om Finlands klimatinsatser och hur Finland kan uppnå sina klimatmål. Vi ska titta närmare på det här i nyhetspodden. Jag heter alltså Johannes Taberman, och med mig har jag Anna Dönsberg. Hur är det med dig? Delar du den här känslan när du har liksom läst deras rapport, och också med den här senaste stora klimatrapporten i färskt minne?
När det gäller Sitras syn på vad som borde göras, så håller jag nog faktiskt helt med om att om det nu är ett land i världen som ska klara av det här, så är det ett land som Finland och de nordiska länderna. Vi har liksom tillräckligt mycket förmögenhet, vi har tillräckligt mycket utbildning och vi har fiffiga ingenjörer. Så att någonstans är jag också en optimist.
Klimatkrisen är ju ett globalt problem, men vi ska just liksom här i det här poddavsnittet nu fokusera på just Finlands andel i klimatkrisen och vad som görs här. Men jag menar, hur stort är vårt klimatavtryck om vi liksom ser det ur ett globalt perspektiv?
No, det är faktiskt ganska lätt att säga hur stor andel vi har. För att om man räknar ihop hela planetens utsläpp, så är det ungefär 38 gigaton. Alltså massor. Men om man tittar på vad Finlands nettoutsläpp, så är det 38 megaton. Alltså vår del av hela kakan är en tusendel. Så det är inte så att vi med våra handlingar kommer att förändra hur den här planeten kommer att klara sig. Men vi kommer att vara ett exempel ifall vi är det land som klarar av att bli koldioxidneutrala.
Ja, man måste väl börja med att liksom putsa upp sin egen gård först, innan man sen kan liksom rikta blicken på grannens gård till exempel. Men jag menar, var står vi då just nu? Hur liksom framskrider Finlands kamp mot klimatkrisen?
Alltså vi står inför att antingen så klarar vi det här eller så klarar vi inte det. Och Sitra tycker, och jag håller med, att vi borde nog klara det. Alltså, vi har många fina innovationer, både när det gäller att fånga upp koldioxid från industrirök, som man kunde säga. Så det har man kommit ganska långt med där i Vilmanstrand, Lahtis universitetet. Och därifrån kommer överhuvudtaget en massa fina innovationer. Och vi har alltså innovationer när det gäller batterier. Vi har vindkraft som växer så det knakar. Vi saknar de politiska visionerna och besluten. Men på något sätt känns det som att det är väl lättare att besluta än att hitta på någonting helt nytt. Så jag tycker nog att läget borde egentligen kunna betraktas som ganska bra.
Men vad är det liksom vi ska uppnå för att ha klarat vår andel, så att säga?
Vi ska komma bort från stenkol, olja, naturgas och torv. Och för oss i Finland är ju torven då, nu har blivit en besvärlig politisk het potatis. Och så ska vi lyckas göra stål och cement utan utsläpp, så att säga. Cement har ingen ännu i världen lyckats, men stål har ju då Sverige igår, vi hade visst kommit med den goda nyheten, att nu har de lyckats för första gången producera stål som inte har koldioxidutsläpp. Alltså de slipper koks och masugn i sin produktion. Och det betyder på samma gång att den svenska uppfinningen också kommer att ändra på produktionen i Brahestad, där vi har en fabrik som står för 7% av våra utsläpp. Så när de här innovationerna börjar rulla ut i den skala att de faktiskt görs, så då kommer våra utsläpp nog att gå ner, tror jag, ganska snabbtakt.
Och det här första målet är liksom riktat på, om jag nu inte har fel, alltså på 2035, det är någon sån här första milstolpe här i vår klimat.
Jo, då ska vi vara koldioxidneutrala. Men det som fattas och det som Sitra påpekar, att vi har inte planerna för att hur vi sen blir, har så att säga negativa utsläpp 2040 och 2050. Mm. Det är som om det var liksom dimmigt där efter 2035. Sen har vi, tycker vi, gjort vårt, men det är ju ingalunda så, utan vi måste fortsätta komma med negativa utsläpp, alltså lyckas ta koldioxid ur atmosfären.
Ja, meningen är ju att vi ska fortsätta existera efter 2035 också. Så att jag menar...
Jo, alltså det, vi har ju inte löst problemet när vi har fixat vår lilla tusendel av hela problemet, utan vi ska faktiskt försöka vara en lösning för, som andra kan se som exempel.
Ja, men som sagt, det finns allt fler som har utvecklat så här klimatsmarta innovationer och lösningar, så liksom företagsvärlden är på gång där. Vi talar om ett liksom globalt problem, men många saker ska ju sen liksom, så att säga, tillämpas på en lokal nivå. Hur ser det ut liksom här med våra kommuner? Hur liksom aktivt jobbar de med att liksom sen på något sätt?
Det är väldigt olika. Alltså, vi har ju väldigt små kommuner och vi har stora kommuner och vi har kommuner som har stora städer och vi har kommuner som består mest av landsbygd och jordbruk. Och de här landsbygdskommunerna har ju förstås besvärligare att ensamma liksom inom kommunen göra stora och viktiga klimatbeslut. De behöver antagligen nationell styrning och nationella stöd på ett annat sätt än städer. För i städer så finns det den fördelen att de lösningar som görs kan skalas upp så att fler människor använder dem, till exempel kollektivtrafik.
Mm.
Men vi har i alla fall en ganska bra bild av läge. För Finlands miljöcentral har alldeles nyligen räknat ut alla kommuners klimatutsläpp.
Okay.
Och vet man vad som är utgångsläge så kan man ju förändra det. Så att där igen är jag något av en optimist alltså. Och många kommuner, även landsbygdskommuner, kan få ner sina utsläpp om de tar emot mycket vindkraft. För då betyder det ju att de helt enkelt har negativa utsläpp. De producerar energi till omgivande kommuner utan att ha något utsläpp. Så det är liksom ett stort pussel där det är många bitar som ska gå åt samma håll. Men kommunerna är i en nyckelposition. Och där borde lagstiftningen bli klarare om att deras upphandlingar, alla kommunala upphandlingar, borde bli klimatsmarta. Det borde vara ett klart och tydligt villkor enligt vilket man agerar, hur man använder pengar i kommunen.
Mm. Ofta har jag hört det sägas liksom att det är lättare att liksom leva och bo klimatsmart i städer, så skulle vi inte alla borde flytta liksom till större städer?
Nej, det är inte så enkelt sen igen, för att den här, så som Finlands miljöcentral räknar ut, de använder en sån här hinku-uträkning. Och där har de inte markanvändning. För städer förstås har ju mycket mer markanvändning. Det används mer cement som är väldigt klimatproblematiskt. Vi formar om miljön mycket mer i städer. Och för biodiversiteten så är landsbygden mycket bättre. Mm. Så det finns ingen anledning att, så att säga, sätta stad och landsbygd mot varandra. Men båda har vissa fördelar. Men det är klart att jordbruket i Finland står för en fjärdedel av utsläppen. Så när det gäller jordbruk så måste Finland nog ta ganska raska politiska beslut faktiskt.
Mm. Men så mycket här i världen så är det pengar som avgör här hemskt mycket. Också just när det kommer till, vad ska jag säga, liksom hållbara klimatsmarta lösningar och att ta ett större miljöansvar. Jag funderar liksom, vad är liksom bedömningen? Är de liksom ekonomiska incitamenten tillräckligt stora idag för att få företag att fatta de här, så att säga, rätta besluten ur klimatsynvinkel?
Jag tror att det behövs incitament i synnerhet då till exempel inom jordbruket. För man kan kanske inte ändå kräva att enskilda jordbrukare ska ta de där stora klimatbesluten som har ganska allvarliga konsekvenser för deras utkomst. Till exempel om deras marker råkar vara på torvmarker.
Mm.
Så att kräva att de helt enkelt slutar odla sina marker och börja låta det växa skog. Det är för mycket begärt kanske. Men när det gäller stora företag så tror jag inte att egentligen att det behövs andra ekonomiska incentiv än att politiker tar beslut som håller. Alltså att man stiftar lagar, man visar vägen, man har visioner. För företag som kommer med smarta klimatlösningar, de kommer nog att få tillbaka sina pengar, därför att det finns en hel värld där ute som hungrar efter goda klimatsmarta lösningar.
Vi talar om företagen, vi talar om beslutsfattarna, hur de agerar, och sen har vi då liksom så att säga de enskilda individerna, och det här är ju liksom olika nivåer av liksom den här klimatkrisen. Jag vet inte liksom vad är viktigare, att ändra på systemet eller ändra på vårt individuella agerande? Jag tänker på något sätt, det är lite en sån här hönan och ägge-problematik.
Ja, här citerar jag Markku Ollikainen som är klimatpanelens ordförande. Han säger att det är alldeles uppenbart att systemet måste ändra. Men konsumentval är signaler. Så att de har betydelse, men systemet måste ändra, och sen när systemet ändrar så då blir ju konsumenternas andel av utsläppen större. Saker hänger ihop förstås. Jag menar, oljebolag har utsläpp, men den som tankar sin bil köper oljebolagens produkter. Men sen när systemet har ändrat och vi har mer förnybar energi, då blir konsumenternas konsumentval viktigare, för då blir deras andel av utsläppen större. Så det skulle gälla att redan nu så att säga tänka på sina val och försöka gå mot ett mer klimatsmart sätt att leva.
Och då är det ju viktigt att komma ihåg att den liksom, vad ska vi säga, osunda konsumtionsfest som vi ju nu liksom tampas med hela tiden, så den är ju inte så hemskt gammal, utan man kan ju nästan kalla det lite för en parentes i mänskligheten, vårt sätt att konsumera nu.
Eller? Ja, Finland var klimatneutralt 1950. Så det är liksom de senaste 70 åren som vi har tagit oss rätten att använda så här mycket naturresurser. Och vi kanske borde ha en diskussion så småningom om vad som är lyxkonsumtion. Vad är nödvändigt? Hur ska vi hitta skillnaden mellan behov och begär?
Mm.
För att lyxkonsumtion handlar ju mycket om att tillfredsställa sina begär. Och jag vet att när jag använder uttrycket lyxkonsumtion så det är helt olika bilder som kommer för olika människor. Men på sätt och vis så kommer ju det som vi tar för oss, som vi egentligen inte behöver, så småningom kanske att betraktas som lyxkonsumtion. Eller vad skulle du säga?
Alltså liksom det som idag definieras som någon form av helt normal vardagskonsumtion var ju just för, vad ska vi säga, två generationer sedan närmast lyxkonsumtion. Så det har ju skett en enorm förändring på den fronten. Och om vi vill liksom göra det här konsumtionsfesten till en parentes och dra den där sista parentesen för att, så att säga, avsluta parentesen nu, så då måste vi väl se över den här liksom definitionen på vad som är lyxkonsumtion och vad som är nödvändig konsumtion, tänker jag.
Jo, och det får ju liksom inte gå till så att vi tittar på länder som är utvecklingsländer och säger att ja, men ni får aldrig komma till en sån nivå att ni får för mycket. Medan vi då fortsätter att överkonsumera. Så att nu är det ju i den ändan och med de länder som redan har fått vara på konsumtionsfesten som nerförbacken i konsumtion borde vara. Det är vi som borde sätta parentesen, så att säga.
Okej, vi som privatpersoner bär vårt ansvar, i alla fall för vår egen konsumtion, men våra beslutsfattare bär förstås ett betydligt större ansvar. Och nu här ska regeringen börja förhandla om nästa års budget här helt snart under hösten, och här förväntas ju klimatpolitiken och klimatfrågan vara högt på agendan. Jag menar, kan vi vänta oss något konkreta beslut kring klimatpolitiken?
Lätta beslut som regeringen kunde ta är att de ser över sina stöd så att alla konsekvent går åt ett mer klimatvänligt håll och vi inte längre stöder till exempel rensning av diken vid sumpskogar och sumpmarker. Det rör sig väldigt mycket kring torven. Där måste göras liksom beslut som både stöder jordbrukarna men som ser till att de markerna blir lämnade mera i fred. Och så tänker jag mig att i trafiken så vi kommer att bli tvungna att ta beslut som kanske nog kan svida i allmänhetens plånböcker. Om vi ska säga så här, om jag som optimist, vilket jag nu har varit här, så jag skulle hoppas att de skulle kunna minska polariteten och försöka se att det här är ett gemensamt problem för hela landet och att det finns väldigt mycket att vinna på ett gott ledarskap. För det har nog på de senaste åren nu lite lyst med sin frånvaro, kanske beroende också på coronapandemin som har tagit upp allt intresse. Men nu skulle det vara dags att återkomma till det som faktiskt ändå är ett ännu större problem, det vill säga klimatkrisen.
Anna Dönsberg, klimatreporter här på Svenska Yle. Tack för att du kom hit i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.